Jag tror att vittnesbörden om vad Gud gör i våra liv är så viktiga. Och vi behöver dela med oss av vad som händer i våra liv för uppmuntran och tröst. Nu så börjar predikan. Vi kommer att vara i en serie om vem Jesus är under 3 veckor. Vi har precis lämnat påsken bakom oss. Påsken som handlar om det oerhörda att Jesus Kristus, Guds son, kom in i våra liv och kom in i mänsklighetens historia. Kom in i en värld som är full av mörker. Kommer för att ge utav sitt liv. Av sitt överflödande liv. Att byta mörker från mörker till ljus. Att besegra synden. Att besegra slaveriet som vi alla är under. Att besegra djävulen. Att besegra döden. Och han kommer för att rädda ditt liv. Det är det som sker på korset. Det är den viktigaste händelsen i hela världshistorien. Så är det just påsken och påskens budskap. Om den segrande konungen Jesus Kristus som ger sitt liv för dig. Och under 3 veckor så vill vi bara fördjupa lite grann kring vem är Jesus. Och lyfta fram hans egenskaper. Jesus är. Jesus är. Och idag så kommer vi fokusera på Jesus är full av glädje. De följande söndagarna kommer Jonathan att fortsätta med Jesus är full av vishet. Det finns ingen som har en sån vishet som Jesus Kristus. Och får avsluta med att Jesus han är helt unik. Han är helt outstanding. Det finns ingen som är som han. Han är helt unik. Helt unik är Jesus Kristus. Genom påsken, genom vad Jesus gör på korset så får vi en ny identitet, en ny födelse. Detta talade Rickard Ahlberg om något så otroligt bra förra söndagen. Så har du inte haft möjlighet att vara här eller lyssna på den predikan så gå in på efsöstersund.se och lyssna på predikan Rickard Ahlberg. Och även för dig som lyssnar på detta i efterhand. Där han talar om den nya identiteten i Jesus Kristus och om hur Jesus helar vår relation till Gud, till oss själva och till den här till våra medmänniskor. Så. Jesu uppdrag är kom för att söka efter det som var förlorat och rädda det. Han kom för att söka efter det som var förlorat och rädda det. Står det i Lukas 19:10. Han kom för att söka efter det som var förlorat och rädda det. Och rädda dig. Och rädda dig. Han kom inte för att ge oss sorg. Inte för att ge oss skam. Inte för att ge oss skuld. Inte för att göra oss lika alla andra. Utan han kom för att utifrån Johannes 10:10. Att vi ska ha liv. Och inte bara liv. Utan i överflöd står det. Liv och liv i överflöd. Och vad är Jesu liv fyllt utav? Vad är hans liv fyllt utav? Hans liv är fyllt utav glädje, utav frid, utav kärlek, utav trofasthet, utav självbehärskning. Hans liv är fyllt utav vänlighet, utav vishet, utav ödmjukhet. Det är hans liv fyllt utav och det vill han ska prägla ditt liv. För han vill påverka dig, han vill prägla dig. Att vara en kristen handlar absolut att ta emot Jesus Kristus, en personlig tro, att ha honom som Herre, att ta emot honom i sitt hjärta. Och när vi har gjort det, sen börjar ett nytt liv. Sen börjar ett liv där jag låter hans liv få prägla mitt liv. Och att vi kallar det till att bli mer lika honom och bli mer unika, mer oss själva. Men det är inte så att vi ska gå omkring och bli präglade utav varandra och påverkade utav varandra. Utan det handlar om Jesus. Det handlar om att bli påverkade av honom. Att hans egenskaper får påverka oss. Hans liv. Jesus han ställer sig upp frimodigt i Nasarets synagoga i Lukas 4. Och det är precis i början utav hans tjänst. Och han ställer sig upp i den synagoga där det bara står lite så här. Han hade växt upp där, står det. Så att när de som ser honom så tänker de, ja, det där är ju Josef. Han, det är ju den där snickarsonen. Så. Man har en förutfattad mening om honom. Men när han ställer sig upp och proklamerar sitt uppdrag, vem han är, så säger han så här. Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år ifrån Herren. Det står inte att komma med sorgebud. Det står inte att komma med skuld. Det står inte att komma med en tystnadskultur. Det står inte att komma med försagdhet. Det står inte att komma med bojor. Utan vad är det där står? Det står att han kommer för att ge oss ett glädjebud. Att få kunna frihet för dig som är förtryckt. Att ge dig syn. Dig som är blind. Att ge dig glädje. Det är det vad han är kallad till. Det är det han kommer för. Att ge er glädje. Och Jesus han är full utav glädje. Han är full utav glädje. Och om vi säger att han är vår Herre. Om vi säger att vi vill och vi har bett bönen att vi vill att han ska påverka vårt liv. Då borde vårt liv också präglas utav glädje. Eller hur? Då borde vårt liv präglas utav glädje. Jesus han säger så här på ett annat ställe. Så, då talar han om att vi ska jubla till med. Någon som varit på en ÖFK-match? Ja, någon som har varit där och jublat? Ja, varför? Nej, jag ska inte gå där. Jag ska inte dra den. Jag släpper där. Men ni har jublat någon gång i ert liv, har ni det? Ja, en gång kanske. Där står så här. Saliga är ni när man skymfar och förföljer er. Och på allt sätt förtalar er för min skull. Det står inte när ÖFK vinner mot Arsenal. Utan det står när man förföljer er, skymfar er för min skull. Inte för er egen skull utan för min skull säger Jesus. Gläd er och jubla. Er lön blir stor i himlen. På samma sätt förföljdes ju profeterna före er tid. Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur ska man få det till salt igen? Det duger inte annat än att kastas bort och trampas av människorna. Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren. Så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna. Så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. När Jesus säger att ni är kallade till detta. Så är det inte ett förslag. Utan det är en kallelse. Ni kan väl vara lite salt. Ni kan väl vara lite ljus. När ni känner för det. När ni orkar. Utan det här är en kallelse. Det här är en identitet. Ni kallade att faktiskt jubla och glädja er. På samma ställe. Fast ur ett annat perspektiv. I Lukas så säger Jesus så här. Till och med. I Lukas 6 och 22. Så står det så här. Saliga är ni när man för människosonens skull hatar er, stöter bort er och smädar er och gör ert namn avskytt. Gläd er på den dagen och dansa av fröjd. Okej. Och dansa av fröjd. Ty er lön blir stor i himlen. Och så vidare, pratar han. Där ska vi till och med dansa. Det är ju ofta så. Man brukar ju inte dansa när man är, oh, jag är så ledsen, jag dansar lite. Det gör man ju inte. Utan man dansar ju när man är glad. Och Jesus säger faktiskt till er, ni ska dansa, ni ska jubla, ni ska vara glada. Det är inte så sällan som barn faktiskt säger till så här, mamma eller pappa, varför ser alla så sura ut i kyrkan? Det är inte sällan som jag har fått höra den ifrån barn. Varför? Och det är ju faktiskt så. Barn ser ju ofta igenom och ser ofta vad det egentligen är och kan känna av. Vi kan hålla upp en fasad och masker, men barn ser ofta rakt igenom. För mig när jag läser igenom Bibeln och Nya testamentet. Så när man möter lärjungarna så är det inte så att lärjungarna har ett lätt liv. Lärjungarna är nästan det första som händer med lärjungarna. Det är just att de blir förföljda. Förföljda för att de proklamerar att Jesus har uppstått ifrån de döda. Att han är kung. Men mitt i allt detta, och när man läser igenom breven, när man läser från liksom lärjungarna och apostlarna som har blivit så förföljda, när man läser där igenom så går det som en ton utav vad då? Glädje och hopp. Det finns ett brev i Nya testamentet som heter Filippobrevet. Det brevet är skrivet av en man som heter Paulus, som när han skriver det brevet sitter i fängelse och förmodligen väntar på att bli avrättad på grund av sin tro, på grund av att han har blivit bekänt att Jesus är Herre. Vet ni vad det brevet kallas för? Det kallas för glädjens brev. Glädjens brev. Det måste vara någonting annat som håller uppe Paulus, va? Än bara hans omständigheter runt omkring sig, hur hans liv ser ut. Det verkar vara något annat som genomsyrar. Glädjen som du och jag är kallade att leva i, att ha som är botten i våra liv, är formad utifrån relationen med Jesus, med den levande guden, inte utifrån våra omständigheter. Glädjen springer ur relationen med den levande guden. Det är där vi hämtar glädjen. Det är där vi hämtar glädjen. Men vi beter ju oss ofta som, jag vet för ett tag sedan så fick jag, det händer inte jätteofta, men för ett tag sedan så fick jag stor fång röda rosor utav min man. Och det var ju fantastiskt, jag blev jätteglad. Men vet ni, tänk om jag, vad hade hänt med honom? Jätteglad, och jag är ju lite så här spontan av mig. Så jag blev ju liksom, när han bara överlämnade mig, jag bara, åh! Tack, jag älskar dig, och liksom hoppar liksom. Jag har ju, det finns i mig på något sätt. Jag vet inte, jag försöker dämpa det så mycket jag bara kan. Men så. Och överrumpla och liksom bara slängde mig över honom. Tack så här. Och jag tror han fick precis den reaktion som han längtade efter. För tänk, vad hade hänt om jag hade sagt så här? Om jag hade bemött honom så här? Ja, tack. Jo, jag kan ju förstå, men förnuftsmässigt så förstår jag ju att du ger mig här en gåva som uttrycker att du älskar mig. Tack så mycket. Nu ska jag ta och göra hand om disken. Vad hade hänt med honom? Och på vilket sätt hade han upplevt liksom att få ge den här gåvan? Och så tänker jag ibland, hur många gånger gör jag inte så med Jesus? Tack Jesus, du ger mig syndernas förlåtelse. Ja, du har gett mig ett nytt liv. Tack så mycket. Vad är det för reaktion som Jesus längtar efter i våra liv, i ditt liv? Jo, han längtar ju efter barnets omedelbarhet utav bara tack. Vad underbart, vilken fantastisk gåva. Om du funderar på om du kan bli för känslosam eller uttrycka för mycket känslor eller för mycket tacksamhet till Jesus, så behöver du inte fundera mer. Det finns alltså, det är inte så att du kan bli för känslosam, utan jag tror vi hamnar oftast i det andra diket. Om du funderar på, tror du att Jesus blir glad av att du är glad över att du har fått ta emot honom? så kan du ta bort de funderingarna nu. Utan det är klart att han blir det. Det är klart att han blir det. Så hur kan jag fylla mitt liv med glädje om mina omständigheter och mitt liv runt omkring mig är väldigt svårt? Eller att jag har svårt att hitta glädjen. Hur kan jag fylla mitt liv med glädje? Ja, ibland är svaret så enkelt så att vi missar det. Ibland är redskapet så enkelt så att vi tar det för intet. När Jesus brottas med sin kallelse så börjar han faktiskt inte förnuftsmässigt liksom, okej, vad ska jag göra, hur ska jag lösa detta? Han tar inte saken i egna händer, utan vet ni vad han gör? Han går till Fadern. Bönen. I bönen och i ensamheten med Fadern så hittar han glädjen som den här världen tror jag ofta ville ta ner och ta bort ifrån honom. Och det är så enkelt för oss egentligen så vi tappar det allt som oftast. Bönen, relationen, det är där. Och bönen kan ändra våra perspektiv. För en tid sedan så fick jag höra en vän som berättade om att hon hade kämpat i flera år med att de bodde i ett sånt litet hus. De hade tre ganska vilda barn. Och hon brottades med, för hon tyckte det här var så litet hus, det var så stökigt. Hon ville bara bort ifrån huset, hon behövde komma ut och iväg. Och kämpade jättemycket med detta. Och varför har vi fått ett sånt litet hus? Och varför kan vi inte ha det bättre? Varför har vi inte det större? Varför har vi inte mer pengar? Och så vidare. Och så hade hon bara börjat be om hjälp. För hon upplevde som hon åts upp av liksom bitterhet inifrån. Och så började hon be. Och började be om att bara tacka. Bara började tacka om att tack för att vi har ett hus. Tack för att jag har tre barn. Tack för att de är vilda. Hon bara började tacka så här. Och där hon upptäckte efter ett tag hur Gud fick ändra hennes perspektiv. Och där hon upplevde hur Jesus viskade till henne. Att ja, du har tre vilda barn. Ja, du har ett litet hus och ja, ni har bara ett badrum och det är många som får vänta på det badrummet. Men det jag lär dina barn, det är att faktiskt vänta och att visa hänsyn som de inte hade fått lära sig annars. Och idag så är hennes bön mycket mer utav tacksamhet, utav glädje och hur hon har fått byta perspektiv. Inga omständigheter har förändrats. Det är samma hus, det är samma vilda barn, det är samma badrum, det är samma stök. Men hon är tacksam. Hon är tacksam och hon är fylld utav glädje. Det är så enkelt så att vi ibland missar det. Bönens källa till glädje. När Jesus säger i Johannes 10 i dagens evangelietext så säger han så här. För honom i vers 3. För honom öppnar grindvakten och fåren, det är vi, det är du och jag, hör hans röst. Och han ropar på sina får med deras namn och för ut dem. Och när han har släppt ut sina får går han före dem. Och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Vad är ditt uppdrag som får? Jo, det är att följa Jesus och det är att känna igen hans röst. För att känna igen hans röst så behöver du lyssna på hans röst. Då behöver du lyssna på hans röst och höra honom. Och för mig så har bönen liksom blivit, från att vara en prestation som det så lätt kan bli, så har bönen, idag är bönen dels nummer ett, att ständigt leva inför den levande guden. En ständig närvaro. Jag är inte så bra på att be långa böner, men jag är jättebra på att be ofta. Det är jag bra på. Kort och ofta. Och hela tiden påminna mig om att jag lever inför den levande Guden. Där är en ständig närvaro. Det är inte en sekund av din dag som han inte ser. Det är inte en sekund som han inte är inför dig och ser dig och älskar dig och vill ge. Och många gånger tror jag att han står liksom, kom igen Marilys, här är jag. Och jag bara, jag ska hit, fokuserad, hinner inte med. Och där Jesus hela tiden, glöm inte mig, glöm inte den ständiga närvaron att få leva inför honom. Bönen har också förändrats från att jag går inte först till hjälp, ge mig det här, utan jag går först till tillbedjan. Att ära honom. För oavsett mina omständigheter så är han god. Han är god varje dag, varje stund, varje sekund. Han är alltid god. Och han kommer aldrig svika dig. Aldrig någonsin. Han har koll på ditt liv. Han kommer aldrig svika dig. Aldrig svika dig. Det kan se helt nattsvart ut. Men han sviker aldrig dig. Aldrig dig. Tillbedjan. Han är alltid god. När jag har gjort det, då brukar jag be om hjälp. För jag behöver mycket hjälp. Men också så avslutar jag alltid med tacksamhet. Och ibland så är det bara så här enkelt. Det enda jag kan vara tacksam över, kanske just den dagen, det är att jag fick leva idag i alla fall. Tack. Men det kan jag tacka för. Det kan jag tacka för. Och så många gånger som jag har åkt bil och fått liksom, och jag har varit så ledsen, och jag har, det är ofta där jag har mina bönestunder, jag har varit så ledsen, det har varit så mycket sorg, det har varit så mycket bekymmer, och tårarna har bara runnit, och jag gör alltid så att jag får sätta på en lovsång eller någon kristen musik som sätter fokus ifrån mig själv till vem Gud är, och tårarna har gått ifrån att åh, det är så synd om mig till Gud, du är så god, du är alltid god. Ditt trofasthet var från släkte till släkte. Du tar inte din hand ifrån den här jorden. Det här kommer sluta jättebra, för det har du lovat. Var då? Jo, i den här boken. I den här boken kommer sluta hur bra som helst. För Jesus kommer tillbaka och han kommer upprätta. Än blev vi glad där borta. Yes! Tack. Tacksamhet. Bönen förändrar. I veckan så hade vi växa vidare. Och då var det två stycken som bara delade ett vittnesbörd. Tyst till mig, så jag ska inte säga vilka det är. Som berättade om hur bönen hade förändrat deras sömn. Gången innan så hade vi pratat om att leva en vanlig dag med Jesus. Och det vi pratade om var att få lägga sig i Jesu namn. Att få be om att Gud, man får be genom dagen. Bjuda in Jesus att vara Herre. Och vaka över en under nattens vila. Och så be om att den första tanken som kommer på morgonen inte är min bitterhet, min oro, mitt schema, utan den första tanken är Jesus. Och två personer på växa vidare bara sa, vet du, jag har sovit så bra sen dess. Och en person sa, ja men det är ju verkligen så, min första tanke är Jesus. Så bönen gör skillnad och bönen förändrar. Och jag tror att Jesus vill förlösa glädje. Vill förlösa glädje. När vi kommer inför hans ansikte, när vi ber och när vi söker honom, så vill han inte först och främst förlösa tungsinthet. Utan han vill förlösa glädje i vem han är. Över vem han är. Inte över våra omständigheter, utan över vem han är. Vem han är. Bara läsa avslutande från Johannes evangeliet. Där Jesus talar om att vi ska vara kvar i honom. Att vi ska älska varandra. Och så säger han så här. Detta har jag sagt er. För vad då? Jo, för att min glädje. Kan vi säga det högt? För att min glädje. Tack. Ska vara i er. Och er glädje bli fullkomlig. inte bara lite, utan fullkomlig. Fylla er med glädje. Och vad finns det för hinder i ditt liv för att han ska förlösa glädje över dig i honom? Vad är det för hinder? Teamet, ni får gärna komma upp.